Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Robban,
mm.
Hur beroende av rutiner är du, skulle du säga?
Vadå beroende av rutiner? Hur
menar? Nej men, alltså så här, fyrkantighet, alltså att vara innanför ramen, att veta, när du till exempel i ditt jobbliv, känner du att du har liksom en struktur för din jobbdag? Är det viktigt för dig att ha en sån struktur, eller är du mer en sån som kan flytta lite in och ut och ta saker på vardag?
Ja, bra fråga. Jag tror ändå... Nu chansar jag bara direkt det som kommer. Mm. Men jag tror jag är ganska rutinbunden. Så här, jag har ju ett kreativt jobb då. Liksom. Mm. För att kunna vara kreativ så vet jag att jag måste vara på ett bra ställe. Rent så här... inspirationsmässigt. Och det kan jag försätta mig i. Mm. Men, och det gör jag genom att röra på mig, lyssna på musik, så, liksom, sova en stund, inte vet jag, eller gå och gymma. Mm. Du vet, göra något helt annat så att jag inte tänker på någonting.
Mm.
Då får jag liksom flöden. Mm. Det är svårt att beskriva. Men då kan jag se liksom lösningar framför mig, lite som Good Will Hunting, fast det är inte matte utan det är mer så här filmatiskt.
Mm.
Och sådana rutiner skapar mig för att jag ska kunna komma in i det modet.
Ja, vad spännande, du skapar så genom struktur så skapar du fritt flöde liksom.
Ja, det som då kallas kreativitet.
Mm.
Så jag menar, det värsta är det, när man i olika workshops på jobb och sånt där ska sätta sig ner och vara kreativ. Mm. Det är som...
på beställning liksom.
Ja, det går... Jag funkar inte så liksom. Nu ska vi sitta tillsammans och vara kreativ. No. Mm.
Hur funkar
det? Då vill jag lägga mig och basta en stund. Mm. Men det kan jag inte säga i stor grupp.
Ursäkta.
Så det resulterar ju bara att jag kanske inte bidrar så mycket till...
Men då måste ju det här med att ha jobba hemifrån varit väldigt bra för dig. För då kan ju du i en hemmamiljö göra vad du behöver i stunden. Och att du inte är på en jobbmiljö. För det måste ju ta död på mycket kreativitet då. När du inte kan göra ditt flow.
Ja, och det där passar ju inte alltid in i jobbmallar.
Nej.
När man ska stämpla in och ur. Jag gör ju inte det nu, tack och lov. Men du förstår. Mm. Stämpla in och vara kreativ. Det är en motsägelse.
Mm. Hur funkar du i liksom familje, när du är ledig då på helger, och behöver du liksom lika mycket struktur då, eller vill du bara en lördag, ingenting är bokat, känner du ångest eller känner du gud vad härligt? Behöver du struktur?
Inte lika viktigt då, nej.
Nej.
Du får, om du tycker något annat nu så säg.
Nej, men jag håller med. Jag tycker det är intressant att höra hur det resonerar.
Jag vet att du brukar titta på mig med så att se ut som ett frågetecken i kroppen. Så typ, har du ingen plan? och det är inte alltid jag har det.
Nej, och det kanske är just för att du inte behöver det.
Nej.
För du går runt och ja, men hittar på dina grejer ändå. Liksom.
Mm.
Mm. För jag tror, men ja precis, jag tror att jag kommer på i vuxen ålder, ganska nyss faktiskt, att jag tror att jag är så sjukt beroende av struktur.
Mm.
Jag måste hitta en struktur för att hitta någon form av mening. Liksom. Jag har ju jättesvårt att vakna på en söndag. Folk har lite sovmorgon, vi har inget bestämt. Dagen börjar typ vid 11:30. Liksom. Mm. Vi brunchar och sen så har vi ingenting Alltså jag får lite panik av det. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra då. Liksom, förvänta sig någonting av mig. Jag vet inte. Ska jag... Alltså först, jag har jättesvårt att hitta min plats och min mening och mitt syfte då.
Ja men jag vet det.
Mm. Och det är väl då jag ser ut som ett frågetecken.
Ja, exakt. Det är då du kommer.
Men det liksom. Kanske är mer, det är mer ett introvert frågetecken.
Vad
inte
är dagens plan och agenda?
Ja, men jag gillar att göra saker. Jag vill göra saker
alltså,
som...
Det gör jag med,
men... Jo, men jag vill göra saker som liksom... För det är ju inte så att vi inte har något att göra. Det är mer så att det känns som att tid går förbi och jag... Då är det bättre att jag gör sånt som är viktigt, liksom. Mm.
Men att bara inte göra någonting. Det kan inte... Om du planerar att nu på söndag ska jag göra typ ingenting.
Jo, absolut.
Då kan du bara...
Utan barn. No
Nej, men
problem. Ja, men det är det jag menar. Då går det ju inte att inte göra någonting. Alltså, gör vi ingenting och har tre barn hemma, alltså de äter ju upp varandra. De klättrar på väggarna, de bråkar. Då måste vi ju hitta på något för att de ska göra något.
Ja, men ibland är det ju, liksom, då behöver de inte något intryck. Jag känner att de behöver komma över det där och ha tråkigt ett tag.
Ja, absolut. Men det låter ju bra i teorin.
Ja, det gjorde det. Jag varit så stolt när jag
det
sa det.
Det lät som min mamma nu. Men barn måste ha tråkigt.
Jag håller med, det är hemskt.
Men däremot, alltså innanför den här strukturen, innanför de här liksom, fasta rutinerna. Jag är ju den som har hållit i den här rutinflaggan ganska hårt för våra barn, tycker jag. Mm. Att man ska veta att först vaknar man, sen äter man frukost, sen klär man på sig, sen borstar man tänderna, sen tar man på sig ytterkläderna, sen åker man till skolan.
Ja,
alltså, jag tror ändå att det är liksom, jag tror att barn vill ju oftast göra rätt, vad jag förstår. Även om det inte verkar så ibland. Mm. Men jag tror att de måste liksom få en förståelse. De måste förstå vad som förväntas av dem. Och också att vi gör det lätt för dem att göra rätt. Liksom. Och jag tror att en sån rutin, att man gör samma sak måndag till fredag likadant. Det ändå, hjälper dem ändå. Det vill jag tro.
Mm.
För om jag ser på mig själv då, det är min svaghet där vi pratade om nu. Alltså det här med att ha det lite flowy, lite så här, vad skönt, nu carpe diem, gör vad du... gud, jag spyr. Ja. Ge mig istället en to-do-lista så checkar jag av. Jag kan checka av hur många punkter du vill på den här listan. Ge mig den bara.
Mm.
För innanför, om man vänder på det då, min styrka är ju liksom innanför de här strukturen.
Mm.
Och så funkar jag i ett jobbliv. Ni kan ge mig hur svåra uppgifter ni vill, liksom, känns det som. Nu, liksom, det här är min styrka då, om det andra var min svaghet. Bara jag hittar en struktur för det så kommer jag fixa det. Liksom.
Mm.
Men utanför den där strukturen så är jag ingen. Liksom.
Mm.
Jag kommer ihåg, jag var på en ledarskapsutbildning. Och då skulle vi få, för att träna ledarskap och grupputveckling. Då.
Mm.
Och då försattes våran grupp, eller då skulle vi få, då var, vi var där 5 dagar tror jag. Två av de här dagarna skulle vi göra två stora uppgifter. Liksom. Ena dagen skulle vi, hade vi en sån där öde ö-grej, liksom, en prioriteringsövning, tydlig struktur.
Mm.
Alltså jag... I was killing it. Alltså jag kunde leda gruppen, jag kunde lösa konflikterna, jag gick in i konflikter om jag kände att det var viktigt. Jag kunde överlåta jag kunde överlåta till andra att bestämma. Alltså inga problem. Det funkar som en klocka.
Mm.
Dag 2. Alla vi deltagare kom in i konferensrummet. På tavlan stod det uppgift : ni ska utvecklas som grupp.
Mm.
6 timmar. Varsågod.
Abstrakt.
Otroligt abstrakt. Jag fattar ingenting.
Mm.
Jag, det blev kaos i min hjärna. Jag kunde inte lösa uppgiften. Vadå utveckla som grupp? 6 timmar.
Mm.
Vad i helvete är det här?
Mm.
Alltså, och min hjärna blir kaos då.
Mm.
Och där tror jag säger rätt mycket om hur jag fungerar. Liksom.
Mm.
Svåra uppgifter, inga problem. Ge mig lite liksom, ett vitt papper. För mig är det kaos.
Mm. Ja, men jag har också gått den där kursen.
Ja. Låt mig gissa. Du tyckte det var härligare med den andra uppgiften, eller?
Ja, första dagen när det var alltså den där strukturgrejen, det var ju horribelt.
Du vill inte infinna
Nej,
dig i något
sånt? Jag ville bara gå och basta liksom, och hålla på.
Du basta.
Nej, men dag 2 var det ju skönt. Då kunde man ju lalla omkring och fundera liksom, på vad är egentligen en grupp?
Mm. Vad är egentligen utveckling?
Ja.
Ja, så, vi fungerar olika.
Ja.
Men jag tror det viktiga här är ju liksom också, sen har vi ju 3 till individer i det här huset som vi ska försöka lära in i någon form av, jag antar att det, och här är det liksom inte något som är bra eller något som är dåligt, utan väldigt tydligt på hur olika vi är som personer. Och det är ju våra barn också. Jag tänker att några av dem, om man kollar på de tre individerna vi har, de är ju extremt olika i när de fungerar bra och när de fungerar dåligt.
Mm, verkligen.
Och jag tänker att det är väl lite vårat jobb som förälder då, att se till att vi skapar strukturer så att de kan må bra.
Mm.
Och jag ska faktiskt åka och träffa någon som, alltså jag har läst hans bok här nu, som är, ja jag vet inte, den heter Få familjen att funka. Och den handlar om, den är så jäkla bra. Jag ska alltså träffa David Edfeldt och försöka prata om hur man just får familjen att funka genom att skapa förståelser och rutiner och så för våra barn, struktur i livet.
Mm.
Så kul. Hoppas jag får med mig en massa nya insikter här nu.
Ja.
Vi vill att våra barn ska bli självgående och kunna möta dem alla situationer och utmaningar som hör livet till. Och göra det med högburet huvud, väl medvetna om vad de klarar av på egen hand och när de behöver stöttning. Alltså denna fina mening som liksom fångar hela essensen av föräldraskapet har jag hittat i boken Få familjen att funka, som är skriven av David Edfeldt. Och som av en händelse så sitter jag med David nu. Hej David!
Ja, tack. Jättekul att vara med.
Vilket sammanträffande.
Ja, men verkligen. Och några till. Anna Sjölund, Kajsa Jan och Malin Reutersvärd har också varit med, så vi är fyra stycken.
Just det, så är det. Kan inte du liksom börja med att berätta lite grann hur den här boken kom till?
Ja, alltså vi har skrivit en serie böcker. Det började faktiskt med att mina tre medförfattare plus en annan person, Ann Lindgren, skrev en bok som heter Autism och ADHD i skolan, som handlar om tydliggörande pedagogik. Och på deras release så pratade vi vid, och jag sa, ska vi inte skriva en för förskolan tillsammans? För jag hade skrivit tre böcker för förskolepersonal. Och det tyckte de lät bra. Och sen så började vi samarbeta. Och sen har vi skrivit för fritids. Och sen har vi skrivit den här föräldraboken. Och sen finns det fler böcker i serien också för gymnasium och högre utbildning. Alltså vuxenutbildning och så. Så att det här är liksom en del i den serien. Fast den här boken har ju en annan typ av titel då. Få familjen att funka.
Precis.
Men det var väldigt roligt, ja.
Och alltså, du har öppnat så många ögon på mig, höll jag på att säga. Jag har ju bara två, men jag har fått så många. Det känns som att jag har fått se så många fler perspektiv tack vare den här. Så att jag är så otroligt glad att jag har fått tagit del av den och jag har lärt mig så mycket.
Mm, kul att höra.
Så vi ska ju prata idag mycket om det som boken handlar om. Framförallt vardagen, utmaningar och hur vi kan hitta lösningar tillsammans med våra barn. Jag vet inte David, det slog mig att stora problem i föräldraskapet, det söker man ofta hjälp utifrån för. Men det slog mig när jag läste din bok att jag har nästan ingen aning om hur några av mina närmsta vänner, vad de har för rutiner och vardags, hur de löser sina vardagsproblem. Kan det vara så att vi är lite dåliga på att dela med oss av våra vardagsstrukturer och vardagsstrategier?
Ja, det kan jag säkert tänka mig att vi är. Jag tänker att alla familjer har sina sätt och hitta sina mönster. Och man får nog fråga ganska precis om saker och ting för att veta. Jag tänker att när du fick ditt första barn, eller många åtminstone, jag vet inte exakt hur du gjorde, men då är det ganska vanligt att man frågar om allt möjligt. När det gäller första barnet, om man har någon vän eller väninna eller någon som har liksom också skaffat barn, då frågar man dem alla, då blir det massa liksom, det blir blöjprat och det blir liksom bajskonsistensprat och det blir liksom mjölkprat och det blir liksom, eller hur? Men så på något sätt så kanske en del av det där fejdar ut när det gäller liksom vardagen, och sen så går det istället in i att man pratar om kanske liksom såna här saker som hur barnet är.
Mm.
Alltså saker som händer och hur barnet har reagerat och hur det går och hur det är i förskolan eller sen skolan och sådär. Att man liksom pratar, och när man pratar om barnen så är det mer kanske hur de har det eller hur de gör och sådär. Men kanske inte så himla mycket kring de här vardagsrutinerna liksom.
Nej.
Hur gör ni precis de här 15 minuterna innan maten står på bordet och alla sitter där? Hur går det till egentligen hemma hos dig? Jag har aldrig hört någon ställa den frågan till någon annan.
Och samtidigt är det ju det allting handlar om, kan jag tycka. Ja, men... alltså, det är det som gör hela skillnaden på hur... Alltså, det är ju mer fokus på vad ska vi laga för mat än hur får vi den här matron vid matbordet. Ja, men det är intressant. Till, eller barnen till matbordet överhuvudtaget.
Ja, men precis. Och hur går den processen till? Och framförallt att det kan vara en rad olika saker. Det är tre, du har tre barn. Det är tre barn som ska avsluta det de håller på med när de ska komma till bord. Så att det, liksom, det är ju den hela den här processen, och de är, kan vara i olika åldrar barn, och de gör helt olika saker. Någon sitter och spelar, någon ligger omkring eller är smågnällig och hungrig, någon är liksom, och så vidare, beroende på vilken ålder man har. Och det där är ju liksom, det ska ju avslutas och helst ungefär samtidigt, för att det blir jättesvårt om det diffar så här typ en kvart eller 10 minuter, då blir ju folk irriterad.
Mm. Alltså jag är så glad, David. Jag har så mycket frågor till dig idag.
Det är bra, kör.
Det känns som att du kan lösa alla mina vardagsproblem. Men jag skulle vilja börja, vi ska ju mest prata lösningar och verktyg och strategier och sådär som boken är liksom fullproppad med, och som jag känner att jag behöver liksom få vända och vrida på.
Men ja, lite handbok är det på något sätt, eller hur?
Ja, men verkligen. Ja. Det är som en liksom instruktionsbok för hur man ska få vardagen att funka. Den är klockren. Men jag skulle ändå vilja liksom någonstans börja i det här barnperspektivet liksom. Och vad det är vi förväntar oss av våra barn liksom, egentligen. Alltså, hur skulle du säga, hur är det att vara barn i Sverige på 2020-talet? Ställer vi liksom för stora krav på våra barn?
Alltså, på vissa barn ställer vi alldeles för stora krav, och det är ett jättestort problem. För de hamnar ju i att det, när det blir för svårt, att de kan bli ledsna eller upprörda eller arga eller hamna i utbrott eller allt vad det är för någonting. Och där har vi ju, särskilt när det gäller barn med funktionsnedsättningar, där finns det en stor risk att vi gör det. Därför att det är så mycket känsligare läge helt enkelt. Men sen tror jag att vi både ställer liksom för höga och för låga krav, för att egentligen handlar det inte om att det viktigaste är att vi ställer höga krav på våra barn, utan det handlar om att vi ställer rätt krav. Och rätt krav, eller rätt liksom nivå, det är ju det där liksom, att inte bara göra saker och ting som man kan, och inte hamna i ett läge med det som man inte kan, utan hamna i det där läget mitt emellan, där man liksom gör ganska mycket av det man redan kan, plus lite nytt. Det är då vi lär oss någonting. Det där lilla extra, en pedagogisk forskare som heter Vygotsky kallar det här proximala utvecklingszonen. Det här, när vi liksom tar de här på väg mot, liksom, med lite hjälp, lite stöttning. Det är då vi lär oss någonting. Och det är ju där vi ska ligga, i det här området. Mm. Inte för lätt, inte för svårt, men liksom där, på väg.
Och det låter ju jättelätt i teorin.
Ja, men jättesvårt i verkligheten.
Men det känns väldigt svårt i praktiken.
Ja, men vi kan ju ta ett exempel på det. Mm. Det kan ju vara till exempel det här med barn som ska lära, om vi tar små barn som ska lära sig sätta på sig skon och kanske dra på en strap eller knyta eller någonting sånt där. Så när de är riktigt små, då sätter vi på skon åt dem. Mm. Sen börjar vi liksom, beroende på hur pedagogiska vi är, så kan vi liksom börja göra såna här saker som att vi låter barnet göra lite grann, men de lyckas inte med hela. Så vi kan säga såna här saker som, men ta och stoppa in foten nu, så kan jag hjälpa dig sen med det där snöret, eller med skosnöret, eller med den där strappen. Cardboardbandet och sådär. Ja. Och då är vi ju där och hjälper lite grann. Då säger vi så här lite vad de ska göra, och sen så knyter vi. Och sen efter ett tag så här, vet du skulle nog kunna ta den här själv. Prova att dra den där så får du se om. Ja, oj, ja, det var lite svårt. Vänta, jag kan hjälpa dig att sticka in där. Och så drar vi lite så där, ja, så. Och så nästa gång så liksom, och så där håller vi på. Då är vi ju i det där läget, eller hur? Mm. Och sen till slut så säger vi sätt på dig skorna, och så sätter barnen på sig skorna. Men om vi säger sätt på dig skorna till någon som inte kan sätta på sig skorna, då är det kört. Mm. Och det där gör vi i andra sammanhang jätteofta. Vi säger, nu får du ta och avsluta spelandet. Ja, men jag är mitt inne i spelet här, och så håller de på liksom. Nej, men nu räcker det, kom igen nu, vi har pratat om att det är mat här nu. Jag ropade för 10 minuter sedan. Ja, men jag ska börja klart, Och det som är grejen med det är ju att då måste vi ibland hjälpa våra barn till exempel i att vara redo för att avsluta. Just det. Och det kan vi, då kan vi, det är ungefär som vi skulle säga till någon så här typ VM i fotboll, final, Sverige i final, 5 minuter innan matchen är avslutad liksom. Nej, nu stänger vi av tvn, nu är det dags för mat här. Då blir det livet.
Då blir det livet.
Så gör vi med barn och spelande ibland, eller hur? Ja. Så det är det där att hjälpa till med strukturen. Men barnen kanske inte har lärt sig ännu att skapa den här, liksom, hur lång tid ska jag spela, hur lång tid tar ett spel, hur långt, alltså, och så vidare. Så att barnet har ännu inte lärt sig att skapa sina egna förutsättningar för att det ska bli, han eller hon ska bli redo att äta vid en viss tidpunkt.
Just det.
Utan då får vi ju hjälpa dem på traven. Och det är där rutinerna bland annat kommer in i bilden som vi plockar upp.
Mm.
Ja. Ja, det var bara ett exempel där.
Mm. Ja, men och så otroligt tydligt. Och vi ska återkomma till de här exemplen sen, tänker jag. För att jag har så många vardagssituationer som jag vill ha hjälp med. Men du var inne på att olika barn har olika förutsättningar. Alltså, hur olika är våra barn, skulle du säga, i hur man utvecklas på olika sätt?
Alltså, man kan ju säga... Psykologer ritar ibland upp såna här Gauss-kurvor, som det heter. Det vill säga en kurva som är liksom som en kulle lite hög i mitten, och så fejdar den ut på sidorna, om man säger så. Och då kan man säga att de flesta av oss befinner oss, när det gäller alla våra funktioner, någonstans i mitten. Den största liksom gruppen är... Sen är det en del... Och ju större svårigheter vi har, desto färre hittar vi som har svårt med just den funktionen. Och på samma sätt är det med de som är bra. Att de som är super, super, superbra är ju förstås färre än de som är superbra. Och färre än de som är bra, om du förstår vad jag menar. Så att det liksom fejdar ut på kanterna. Den där. Och så att egentligen har vi ett ganska stor grupp i mitten som liksom varierar sådär. Men sen har vi ju en del barn som har jättestora svårigheter. Och om vi tittar på hela spannet, alltså från den som har allra svårast till den som har allra lättast med någonting, då är ju variationen gigantisk. Absolut gigantisk mellan de som har grava funktionsnedsättningar och de som är supervassa på någonting. Vi kan ju bara ta liksom spannet träningssärskola till någon form av superelitskola. Alltså det är bara det spannet. Liksom. Och det där har vi ju ett spann på inom alla möjliga områden. Så att, men de flesta barn är ju någonstans i mitten. Så är det ju. Mm.
Och jag som har tre barn hemma, jag inser att bara de tre, som jag kan tycka, de har ju ändå samma miljö, uppfostran och samma föräldrar och så vidare. Bara spannet mellan dem är ju också gigantiskt.
Ja, precis. Och jag har två barn och det är samma sak. Liksom. Det är vissa funktioner kan vara oerhört lätta för den ena och jättesvåra för den andra. Mm. Och tvärtom på andra områden. Så att det, och de är syskon liksom. Alltså, ja, så att variationen är jättestor. Olika
förutsättningar, tänker jag. Jag satt och pratade med min man Robban om det bara häromdagen, när vi förväntade oss då att våran mellantjej, som i väldigt, väldigt många sociala sammanhang liksom tar för sig och är väldigt sådär, det är som att vi tänker, men herregud, henne behöver vi inte oroa oss för, hon kommer alltid klara sig i sociala sammanhang. Och hon började nu på en ny fritidsaktivitet och det gick inte alls, hon kunde inte sitta och lyssna, och fröken kom och pratade med oss efteråt och sa, oj då, här, hon har lite svårt att föra sig i de här sociala sammanhangen, sa hon. Och vi liksom säger, wow, vi fattar inte vad som hade hänt. Och då satt vi och pratade lite om det efteråt, och vi blev så, det slog oss så att med vår första tjej, precis som du var inne på här nu innan med knyta sko-exemplet, vi hade ju tid då, vi hade ju bara ett barn. Men vi förberedde ju henne på ett helt annat sätt inför varenda ny situation, för den var ny för henne, men den var också ny för oss ju, som föräldrar. Så det var ju också ett sätt att förbereda oss själva, men det slog oss nu att vår nummer två är, hon blir bara inkastad i olika situationer, och vi förväntar oss någonstans att hon ska klara det.
Det där är ju intressant, va? Och då tänker jag att dels kan det ju, en sak som kan vara ganska intressant är, vad hade hänt om det ena barnet hade kommit före det andra barnet? De är precis likadana, men de byter plats åldersmässigt. Det vill säga, vi hade mer tid för ett barn, eller vi hade andra idéer eller förutsättningar, eller vi hade andra livsomständigheter och så vidare. Hur hade vi, eller nu har vi mer kunskaper med barn nummer tre till exempel, eller... Och det som ju vanligt som händer är att man har mycket mer liksom idéer om hur man ska uppfostra och styra upp barn nummer ett. Varpå barn nummer tre hamnar mycket mer i det här att det får funka liksom bara. Men om barn nummer tre har stora funktionsnedsättningar, då blir det helt annorlunda. Alltså, så att det har ju jättestor betydelse hur man funkar verkligen också.
Mm. Och jag vet inte, men precis som du var inne på så ändras ju också föräldraskapet. Och jag tänker nog att om jag tittar på mig själv framför allt, men jag tror också folk i min generation då, jag är född tidigt 80-tal. Och nu, vi har ju liksom, de flesta av oss har ju ett eller flera barn just nu. Och när jag tänker på mitt eget föräldraskap så tänker jag att min autopilot... Den fungerar ganska auktoritärt, tror jag. Alltså det är som att min kropp säger till mig att jag ska liksom tydliga gränser. Jag ska liksom, jag blir arg när barnet gör fel och nu ska jag med samfoga in det här barnet. Det är liksom, det är min autopilot någonstans. Och jag antar att det betyder att det var kanske så jag blev uppfostrad. Eller det är det som liksom min kropp ligger säger åt mig att göra. Liksom. Ja, precis, samtidigt så vet jag ju, jag har ju lärt mig annat. Dels så vet jag mycket bättre att det funkar inte. Det är, liksom, det är inte bra, varken för mig eller för barnet. Och framförallt så är det inte den typen av föräldern jag vill vara till mina barn. Så att min hjärna säger ju någonting annat, men min kropp agerar. Alltså det är min första reaktion, så att säga. När vardagen inte fungerar då. Det gör ju att jag blir liksom väldigt... jag straffar mig själv också efterhand, så att säga. Mm. Kan inte du säga några ord? Ni skriver så bra om detta i den boken, om det auktoritära föräldraskapet.
Ja, alltså... det är intressant för att en forskare som... En tidig forskare, och det känner vi ofta igen det här. Hon pratade om tre olika liksom, kategorier. Hon pratade om den här auktoritära föräldern och sen så om den här låt-gå-föräldern eller laissez-faire. Och sen har vi den här i mitten som är då auktoritativ, liksom, som det då kallades. Sen visade det sig att hennes forskning den höll inte så där jättebra. Och ett av skälen var väl kanske att det där med auktoritär och låt-gå och auktoritativ, det är någonting som finns i föräldraskapet och som kanske snarare varierar med situation. Så att på tisdag morgonen klockan 07:23 liksom, när man ska iväg allihopa liksom, eller någonting, då kan man bli ganska auktoritär, för nu ska skorna på, inte tjafsa nu, kom här, nu går vi, nej vi har inte tid, nej vi kan inte hämta nallen, vi får göra det en annan gång, nu hinner vi inte, bussen går, så då kan man köra det racet. Medan om det är en söndag morgon och vi ska till parken och klockan är 10:48 liksom, och vi ska iväg, då förhåller vi oss helt annorlunda till om det tar tid i hallen. Mm. Så snarare så såg man att det kanske är så att vi växlar egentligen. Och det kan jag tänka mig att du också hamnar i, att du växlar egentligen mellan de här olika lägena. För det känns som att det gör de flesta av oss. Sen finns det en del som drar i riktning mot det auktoritära. Och framförallt vid stress så drar vi ju alltså det är lätt att hamna i ett auktoritärt sätt när vi är stressade. Så att det där är ju någonting som är viktigt, tänker jag. Men att det där finns liksom i oss. Men då måste vi alltid ha en liten intressant fråga i vårt lilla huvud mellan varven. Och det gör inte så himla mycket om vi liksom är auktoritära vid något tillfälle och bara ska ha det på ett visst sätt. Men om vi liksom lyckas få igenom det och sådär. För att med vissa barn så funkar inte det överhuvudtaget. Då blir det bara låsningar. Men det är ju, vad är det vi vill ha in the long run? Och det är ju det du beskriver lite grann, det här känslan av vilken förälder vill jag vara? Och då kan vi ju säga att Baumerins idé, den byggde liksom på det här auktoritära, det här låt-gå. Men hon hade hela tiden lydnad som mått. Alltså hon tyckte att barnen ska följa de vuxna och de ska göra som de vuxna säger. Och det vill vi klockan 07:20, vad det nu var för någonting, 8 på tisdag morgonen. Då vill vi att barnen bara ska göra det som vi säger, för då har vi bråttom. Men i förlängningen så vill vi att barnen ska bli självgående och självständiga. Och det är där någonstans som är lite intressant när vi pratar om uppfostringsideal och tankar. Att vi vill, och det vi nämner och som jag tänker är väsentligt, det är ju det här med att röra sin riktning där vi hjälper barnen att bli självgående, det vill säga att vi jobbar med det som vi kallar autonomistödjande pedagogik, alltså en pedagogik som gynnar barnens utveckling i riktning mot självständighet och självbestämmande. Och då är det ju väldigt problematiskt om vi tänker oss att barnen hela tiden ska bara göra som vi säger. För att vi vill ju i grund och botten inte att våra barn ska bli lydiga liksom, och bara vara mesiga och bara göra som andra säger, utan vi vill att de ska vara självständiga och tänka kritiskt och så vidare. Så vi kan ju inte köra en lydnadsrace under hela barndomen. Och sen plötsligt liksom, när vi släpper dem, då släpper vi det liksom. Då kommer de ju, ja men precis, det blir inget bra liksom. Så då måste vi ha en annan strategi. Och där är det intressant med det här med tankarna kring hur vi kan istället bygga upp strukturer i vår vardag. För att inte bara hamna i, alltså att hjälpa barnen med strukturer så att de får redskap med sig senare i livet. För egen del.
Det, jag börjar också inse att jag blir ju så här auktoritär, och de flesta konflikterna vi har i våran vardag, alltså mellan barnen och mig, det handlar ju oftast om när jag är under press eller stress, eller när jag har mycket på jobbet eller så. Så till slut så insåg jag, eller så funderade jag på, liksom, handlar de flesta pressade situationer här hemma om mig? Alltså är det jag som behöver liksom... Och nu är liksom en total...
Det skulle kunna vara så, därför att, men vi, det är ju hela tiden en interaktion. Och jag vet ju ingenting, och vi behöver inte gå in på detaljer där om hur du har på hemmaplan på det sättet. Men
det nej, men jag bara tänker på... För, tänker jag.
Nej, jag menar bara... för att om man har till exempel barn med stora funktionsnedsättningar, då kommer ju interaktioner att påverkas, och man kommer att bli en annan förälder än om man har ett barn som inte har stora funktionsnedsättningar. Och beroende också på vilken typ av funktionsnedsättning. Alltså vi påverkas också utav barnets sätt att fungera på, det vill säga barnens funktionsnivå. Så om vi har ett barn som kräver enormt mycket förberedelse för att kunna klara av att gå från en situation till en annan, då påverkar det oss. Vi blir försiktigare, vi försöker planera mer. Vi märker till exempel att när vi sätter en gräns och den gränsen är felaktigt satt, liksom på felaktigt tillfälle, eller vi går in och är för hårda eller för stressade, då slår det bak ut och sen tar det 45 minuter och så kommer vi inte iväg överhuvudtaget liksom. Och så missade vi båten till Gotland. Nej, men du förstår liksom, alltså det går inte. Så att det straffar sig direkt, och det gör att vi lär oss väldigt mycket. Men för de flesta familjer där man går in och säger, nej nu funkar inte det här längre, nu måste vi samla ihop våra grejer, vi ska med båten, okej allihopa kom ihop nu, liksom, då kan man liksom klara av en hel del utav den där liksom situationen. Men det finns ju en del barn som bara sätter sig ner då och grinar liksom, för nu är det för mycket stress. Och då inser ju vi att det är ju vårt eget sätt som har drivit upp den där stressen. Och det kan vi ju ha när vi är stressade jobbmässigt, eller vi ska laga mat, eller vi ska fixa och dona, eller vad det nu är för någonting vi håller på med. Så att mycket handlar om föräldrastress. Föräldrastress är en jätteviktig faktor. Och då gäller det ju att börja jobba med det. Vilket ju inte är så lätt.
Verkligen inte, det är också lättare sagt än gjort, ska jag säga.
Ja, verkligen.
Men jag är ändå glad, för ni ägnar ändå en väsentlig del i boken också åt att prata om just återhämtning. Både för mig som förälder och vikten av den, och också såklart då, återhämtning för barnen också. De har ju också, innan vi ses, eller tiden emellan vi ses på morgonen och på sen eftermiddag, så har det ju hänt en massa saker i deras liv också, där de också förväntas att, eller har stora krav på sig och förväntas att göra det de ska.
Verkligen, verkligen. Och det är ju liksom det stora jobbet barnen ska göra är ju, de går till sina jobb, förskolor och skolor. Där ska de lära sig massa, och det är ju väldigt energikrävande. Massa barn, det händer massa saker, nya föröknare, nya saker händer, det, någon blir arg. Alltså det är ju mycket intryck, så att det är klart att alla kan ju vara ganska trötta när man kommer till kvällen.
Men hur vet jag att jag ställer liksom rimliga krav på mitt barn då? Jag tycker det är väldigt svårt, det är väldigt diffust. Ja, liksom.
Ja, det är diffust. Därför att det går inte att säga exakt hur det ska vara eftersom barn är olika. Så att det är ju liksom, vi kan ta en annan liknelse. Vi kan ta det här med att läsa böcker. Vi säger att vi har ett barn som har börjat läsa och läser gärna böcker liksom. Men det är ganska nytt, säg. Det kanske är en 8-åring, säger vi, eller något sånt där. Ja, och så langar vi fram barnböcker, blir inget bra. Langar vi fram böcker för 6-9-åringar, så kanske det blir ganska bra. Langar vi fram tonårsböcker eller vuxenböcker, så blir det inget bra. Och då kan man säga så här, vad ska jag ställa för krav på mitt barn? Ja, men läs den här boken för 6-9-åringar. Ja, men den är långtråkig. Jaha. Ja, men det är väl bara att hacka i sig. Vissa saker är långtråkiga. Men så säger vi ju inte när det gäller läsning, för vi tänker att det ska vara en positiv upplevelse. Men om det är ett skolarbete så får vi säga, nu får vi hacka i det här, nu är det bara läsa. Alltså, lite så är det ju. Det är tråkigt med matte, ja, det kanske det är, men nu ska vi göra det roligt. Nu tar vi fram och så bakar vi pizza och så delar vi upp den i delar och så pratar vi om 6/8-delar och allt vad det nu är för någonting. Ja, och så har vi plötsligt gjort matematiken lite roligare, kanske.
Just det, ja.
Men
kan då ett mått vara hur man upplever, om man tänker på, liksom, på sin vardag och den, liksom, den ja, men friktionen då, eller vad ska vi kalla det, som finns mellan, i familjen då. Det handlar ju om allt ifrån mig, mellan mig och min man, men också med mina barn och hur vi funkar som helhet och sådär. Kan det liksom ändå vara, om man upplever det så här, ja, men det är väldigt många som beskriver det som att vi har ett vardagskaos här hemma. Liksom. Det är bråk på morgnarna och det är bråk, ingen vill äta, sitta vid bordet, alla springer iväg med sina grejer, ingen vill sova. Vi har liksom, är det liksom ett mått på hur har man... Ska man lära sig något av det då? Eller hur börjar man liksom, vart börjar man?
Ja, jag tror att ska man börja få lite ordning på vissa saker så ska man ta ett steg i taget. Det är nummer ett, tänker jag, så att man inte gör för mycket på en gång. Och det kan handla om läggningsrutiner, till exempel om man har barn i olika åldrar så har man olika tidpunkter och det ska borstas tänder och det ska, alla kanske inte går i säng samtidigt. Till exempel och sånt där. Vissa är självgående, de har tonåringar liksom, de kanske man mer liksom bara får pusha på ibland och lite sånt där. Men beroende på vad man har för barn förstås, för vissa kräver jättemycket hjälp. Jag tror att ett steg i taget är det som är. Och sen se, går det att skapa en struktur kring den här, går det att skapa en form kring det till exempel? Jag skulle vilja att vi hade lite trevligare middagar tillsammans. Mm. Där vi sitter lite längre. Du sa det här, alla springer åt olika håll och allt uppa. Jag skulle tycka att vi ska ha det. Vad har ni för förslag? Tar man ett barn i taget? Vad tycker du man ska göra? Vad tycker du? Och så tar man, liksom, pratar man om det. Hur ska vi kunna, liksom, vad känns viktigt vid måltiden? Vad tycker du är angeläget? Ja, men jag vill inte sitta kvar när jag har checkat upp, då vill jag gå. Ja, okej. Men då har någon annan kommit halvvägs. Liksom.
Mm.
Och sen beror det ju på... Hur gör jag då? Pratar jag om trevliga saker eller pratar jag bara om, liksom, pratar jag bara om tråkiga saker? Var, liksom, eller börjar jag ställa massa krav? Liksom, eller kan
du
vi liksom ha...
Du
har
inte ätit några ärtor där.
Nej, men precis.
Det är inte så himla härligt.
Nej, det är inte så roligt liksom. Nej. Och då kommer man tillbaka till vad är det jag bidrar med som vuxen så att säga. Skulle jag kunna berätta om någonting spännande? Skulle jag kunna lyssna? Kan vi plocka upp någonting som är spännande att prata om? Något liksom ämne? Kan jag tänka ut någonting som man skulle kunna prata om? Som man liksom kanske har sett i tidningen, läst eller hört om? Och ställa frågan, vad tänker du om det här? Och, så där. Och det är klart att har man då ett stort spann, en 2-åring och sen har man en 15-åring vid samma bord, då kan vi inte prata så lätt om samma saker. Men så att det beror ju så mycket på vad det är för familjekonstellation också förstås.
För jag tänker också, en sak som slog mig kanske allra mest när jag läste er bok då, det var just det här, för mig, ur mitt perspektiv så tycker jag att, ja men, för mig är rutiner viktigt ska jag säga. Jag mår själv väldigt bra över rutiner och det är liksom, det är väl det som jag kan liksom så här, yay, är det någonting jag har lyckats med i mitt föräldraskap, så här att ja, här har vi rutiner och här är ganska auktoritär ska jag säga. Här, nu har vi liksom, nu hittar vi något som funkar, då kör vi på det tills det inte funkar och då är liksom, då kastar vi ut det och så hittar vi nya rutiner, men vi ska i alla fall ha rutiner. Och för mig så har jag tänkt så att ja, men det är väl ganska enkelt liksom, våra vardagsmorgnar då går vi upp, vi klär på oss, vi äter frukost, vi borstar tänderna, på med ytterkläderna och sen åker vi. Det är liksom, ja, det är väl liksom inga konstigheter. Men det jag inser är ju, efter att ha läst boken, så tänker jag att det finns ju, det är ju hur otydligt som helst. Eller det kan ju vara det, för ur deras perspektiv. Det finns ju tusen frågetecken kring detta.
Ja, precis. Vi har ju de här tydliggörande frågorna som vi plockar upp, det här med varför ska vi göra någonting, vad ska vi göra, var och när och hur och med vem och hur länge ska vi hålla på, kanske hur mycket ska vi ha eller göra och så vidare. Och vad ska hända sen? Alltså den typen av frågor. Och det finns ju ett värde i att känna till lite svaren på de här frågorna för de flesta. Och för de barnen som har det tuffare med omvärlden och livet, som kanske har funktionsnedsättningar, om man har barn med autism och ADHD och annat, där är det helt nödvändigt att ha svar på de där frågorna. Vi måste jobba jättemycket med de frågorna. Men i de flesta vanliga familjer så behöver vi göra det också. Ha någon slags tydlighet kring det. Varför, och den här frågan poppar ju upp med jämna mellanrum. Varför ska jag sätta på mig den? Jag vill inte ha den, den är ful liksom. Jo, men du måste sätta på en regnjacka, det regnar ju, vi ska ju gå iväg, vi ska ju gå i länge, du kommer bli blöt. Jag vill inte liksom. Så, och då måste vi ibland liksom på något sätt beskriva den här varför-frågan. Varför?
Är det så att alla barn mår bra av rutiner, skulle du säga, alltså, eller?
Ja, i grund och botten så vet vi att det finns ett stort värde utav att ha rutiner. Och man kan ju tänka, alltså allting är också kopplat till hur rutinuppstyrt ska det vara. Och det beror ju också på lite hur man funkar. För vissa går det ganska bra att det är lite lösare i fogarna. För andra så behövs det vara väldigt, väldigt mycket som är lika för att det ska liksom bli bra. Så att det är ju lite olika. Men i grund och botten så kan vi säga att små barn behöver väldigt mycket bra och tydliga rutiner. Alltså, vi behöver skapa rutiner. Och där lever ju vi i en värld där saker och ting förändras så himla mycket hela tiden. Så att kanske är det så att behovet av rutiner är högre idag. Eller så är det så att vi ändrar saker och ting så ofta. Och det händer så mycket saker. Och det är bara när vi liksom har bestämt möte med någon på stan, så det kan ju vara så att det är den platsen och tidpunkten förändras tre gånger innan vi har kommit fram ibland. Så att jag menar, vi lever i en värld där det är ganska lätt att ändra på saker och ting. Alltså, ja, men jag slank in på en affär här, kan vi ses där istället? Det är ju liksom, så att, och det här tänker vi inte alltid på, hur mycket vi håller på att ändra och donar och har oss. Så att ja, jag tror att ja, vi har ett stort behov av rutiner, men också där varierar vi ju. Men barn framförallt behöver ju ha, vissa barn lever med alldeles för lite rutiner, skulle jag nog säga.
Och om man upplever då, man har specifikt ja, men barn mellan 2 och 9 år, säger vi då hemma, och man upplever det här med vardagen i, just på morgonen, att komma igång på morgonen, att det är liksom någonting som är svårt. Skulle du kunna ge ett exempel på någon typ av hjälpmedel eller något sätt att hantera det förebyggande för att kunna hitta någon nyckel att komma vidare?
Alltså det finns ju lite olika saker som man kan göra beroende på vad som blir knivigt. Men det här med att till exempel lägga fram kläder dagen innan till exempel är ju en del som gör. Man kan jobba med olika typer av, om man vill få ett litet barn att bli mer självgående. Nu ska vi borsta tänderna till exempel på barn. Det sägs att man ska borsta tänderna ända upp till 12. Jag tror att det är ganska många som inte gör det. Men ja, jag förstår att det kanske inte händer riktigt. Ja, precis. Men i alla fall så det finns vissa typer av rutiner som det kan finnas en poäng. Att vi hjälper barnet att bli självgående kring. Om vi tar det här med påklädning. Om vi tänker oss att vi har ett barn som är typ förskoleåldern. Där det kanske är svårt ibland att veta vilken ordning ska sätta på med kläder och sånt där. Då kan vi ha bilder på kläder och vilken ordning man ska sätta på dem. Precis ungefär som vi har med det här med att hur ska vi tvätta händerna under liksom när vi har varit på toaletten eller någonting. Ibland så ser vi såna här bilder, under corona har det varit, och i andra sammanhang så ser vi bilder på vilken ordning vi ska göra saker och ting i. Ungefär som vi gör med recept eller när vi ska sätta ihop IKEA-möbler, att vi följer en instruktion i en viss ordning. Det kan vi också lägga in i vardagen så att vi kan ha. Och en del använder sig av tidshjälpmedel till exempel. Hur länge kan du leka nu innan det är dags att äta till exempel? Då kan man kan ju ha en vanlig äggklocka, men det finns ju andra som har så här timers och andra typer av saker. Eller hur länge ska man borsta tänderna? Eller hur länge ska man göra ditt och datten? Eller så. När klockan ringer, då är det dags att plocka ihop. Många barn tittar på tv-månaden till exempel om det är vardagar och man ska iväg eller på YouTube-klipp eller annat. Då måste man ju hjälpa barnet med hur långt klipp kan vi ha innan vi så att säga, om det är svårt att bryta på i mitten, så måste ju vi som vuxna hjälpa till med att skapa en struktur för det. Men det var några exempel i alla fall.
Ja, men jättebra. Och jag tänkte, ni är också så otroligt tydligt i, har ni också pinpointat några sådana här konkreta, ganska vanliga, kritiska situationer? Jag tänkte, vi kan väl gå igenom några av dem.
Får vi säga. Ja, men gör det.
Vi har många, många lyssnare som känner igen sig. Dels, och det här är ju så, också sådana här tydliga grejer som jag tycker verkar så enkelt, men som jag förstår nu kan vara ganska svårt. Och det är ju när barnen får val att göra. Alltså när de ska, när vi ger dem många valmöjligheter. Och då inser jag ju liksom fällorna här. Dels, jag vet att mina barn tycker det är väldigt jobbigt när de inte riktigt vet vad som förväntas av dem, att de liksom får, att de får helt fria tyglar. De förstår nästan inte det här greppet liksom. Det blir för stort, det blir för många val, det blir för liksom otydliga val. När man kommer in på ett café till exempel och så säger man, du får ta vad du vill. Ta vad jag vill, liksom. I deras värld kanske det är allt, liksom.
Ja.
Medan vi menar, du får en av vad du vill, kanske.
Ja, men precis. Ja, nej, men alltså det här med val, jag tror att vi underskattar egentligen det här med val och beslutsfattande. För att om vi tittar på hur många beslut tar en människa per dag, det är ju hur många som helst. Det är bara, om du tänker på att du har, säg, en treåring som ska sätta på sig sina kläder, så ska man liksom ta beslut om, okej, nu plockar jag upp den här strumpan och så öppnar jag den på det här sättet och så sticker jag in tån och sen drar jag. För att, alltså, det är beslut hela tiden som ska göras. För du kunde ha gjort någonting annat i varje stund. Och det tänker vi nog inte alltid på, hur många, enormt många beslut vi fattar hela tiden. Men sen är det ju det att vissa val, de kan ju vara ganska svåra. Till exempel så vill vi ofta veta vad som ska hända när vi ska fatta beslut om någonting. Om någon säger så här, vi ska gå på middag ikväll till typ vi har barnvakt och vi ska gå, du och din partner eller man eller vad. Vi ska gå på den här middagen. Aha, vilka är det då? Nej, jag vet inte. Men vet du vad det är för typ av tillställning? Alltså, vad ska jag ha på mig för kläder? Jag vet inte, sett på det något bara. Ja, men alltså, är det en fin tillställning eller är det lite vardagligt? Så här? Ja, jag vet inte faktiskt. Ja, men ska det vara liksom balklänning eller ska jag sätta på mig liksom, alltså förstår du?
Ja.
Så vi vill veta, men vi förutsätter att det alltid är så att barn liksom har bara, ibland i alla fall, kan anpassa sig till omständigheterna utan att veta så himla mycket. Men det är inte så himla lätt. Så vad innebär det egentligen när jag ska göra en viss aktivitet? Om jag tar det här valet, vad innebär det för mig? Vem ska jag vara med? Hur länge? Vad ska hända? Hur länge ska vi hålla på? Vad är det som ska hända sen? Hur kommer jag att må utifrån? Alltså, och vi har massa sådana här typer av situationer som vi försätter våra barn i, där de ska göra val. Och det, är inte, och det behöver vi ibland tänka kring. Mm. Och då kan vi ha hjälp av de där frågorna faktiskt, tänker jag.
Absolut.
Vad är det som ska hända? Var och när och hur och med vem och så vidare.
Och här har jag faktiskt blivit hjälpt. Jag frågar till exempel, väldigt ofta har jag insett nu när jag rannsakar mig själv, men vad vill jag äta till frukost? Det är ju liksom så, jättetydlig fråga för mig, eftersom jag vet ju exakt vilka flingor vi har hemma, vilka filmjölkar vi har hemma och så. Så jag undrar, vad vill du ha liksom? I deras värld, de har ju ingen aning om vad vi har för något hemma, för det första. Och de har ingen aning om vad en lämplig frukost är, eller de har väl en liten aning, de vet väl ungefär vad de brukar äta, men de vet inte om det finns macka, de vet inte om deras favoritpålägg är hemma, eller ibland äter vi ju frukost på helgerna, då får man ju välja helt andra saker, och det är ju inte helt självklart, tänker jag.
Det är inte helt självklart, nej. Nej, det är intressant, och en del löser ju det där genom att bli tydliga. Alltså, den här boken handlar om tydliggörande pedagogik, och det handlar ju om att vara tydlig. Så okej, vi har tre plingsorter hemma, då ställer man upp dem på bänken och så säger man, 1, 2 eller 3, vilken ska vi ta idag? Liksom, ja, tvåan, boom, ner på bordet, in med de andra i skåpet. Mm. Okej, tre filsorter, ett, två eller tre. Mm. Alltså, eller hur
vi
det
gör,
är, va?
Vi gör, ja, men vi gör
så lite den så, typen.
Vi gör, ja, men vi har liksom mjölkfil, jordgubbsfil, och så har vi tre olika flingar. Och så får alla säga A3 eller B2. Eller ja. Vad de vill göra.
Skapat världens system. Där. Ja.
Ja, jag säger det, jag fixar rutinerna.
Ja. Ja, det är bra, det är bra.
Någonting också som jag kan uppleva är väl bland det svåraste som barn, denna väntan på allt. Alltså när man bara ska förvänta sig att man ska sitta där och vänta på något.
Ja, men det är intressant, för där är det också någonting som är spännande, tycker jag, och det är att vi har en idé om att barn måste lära sig vänta. Mm. Det är liksom bara så. De måste lära sig vänta. Hur ofta väntar vi vuxna? Ja. Numera nästan aldrig. För då menar jag så här, väntan, sitta och göra ingenting och bara vänta. Det gör man ju inte, utan det som händer är att folk drar upp mobiltelefonen. Går man till frissan så tar man någon tidning som ligger där och bläddrar lite i. Eller om man är på någon läkarbesök så kollar man liksom. Så att vi gör någonting. Det vi gör, det är att vi aktiverar oss under väntan. Men när det gäller barn så har vi en idé om att de bara ska så att säga fixa att vänta. Mm. Och det roligaste är ju nästan att vi vuxna, det finns ju till och med de som betalar så här flera tusen för att bara sitta och vänta. De åker på retreat liksom och betalar flera tusen bara för att liksom lära sig att vänta, för att vi gör aldrig det. Mm. Så att det här är ganska spännande. Så jag tänker att det vi kan behöva göra, det är att fundera på, måste jag ha den här väntan? Eller finns det någonting jag ska stoppa in för att hjälpa barnet liksom, att hitta en aktivitet som är lagom anpassad för att kunna vänta? Så att det blir, så att det inte bara är att göra ingenting. För det som vi ser ibland, det är ju att konflikterna uppstår då. Mm. I de här väntsituationerna. Därför då börjar någon leka med någonting till exempel. För att de väntar på att den där konflikten ska lösas med det äldre syskonet, så börjar det yngsta syskonet att leka, och klockan är fortfarande 7 och någonting på morgonen man ska iväg. Mm. Och sen så ska man hjälpa den här treåringen att komma vidare ifrån sin lek och avsluta den plötsligt, som ju tidigare hade varit avslutad och påklädd och allt liksom. Mm. Om man suttit där och väntat på golvet och börjat leka med någonting. Så att, och då är frågan, hade det varit smart att hjälpa det här barnet med en lek som sen man vet går att avsluta? Och med vissa barn så går det ganska bra, då säger man så här, okej, nu är det slut, nu ska vi gå. Kom igen, och så kommer barnet. Men om du har ett barn som har jättesvårt för att avbryta sin aktivitet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Då blir det jättejobbigt.
Mm. Och för att återkoppla till min mellantjej då, som skulle på en ny aktivitet här. Så när vi åkte hem i bilen då mådde jag bra, så då var jag lite mer nyfiken på vad det var som hade hänt, istället för att skälla på henne för att hon inte hade skött sig. Det är så, en vit och en svart person här uppe i mitt huvud. Nej, vi satt i bilen hem och så funderade jag, jaha, men vad hände då? Kan du inte berätta? Vad var det som hände där inne? Och så där. Det är ju faktiskt en dålig sida sida av coronan, just det här att man får inte vara med och se sina barn längre som förälder, utan man lämnar bort dem och sen så har man ingen aning om vad som händer och sen så kommer de ut antingen glada eller ledsna liksom.
Just det.
Nej, men, och då sa hon, nej men det var ju så himla tråkigt att vänta mamma, sa hon. Jaha, men vad var det? Nej men vi skulle sitta där i en ring och det gör de liksom i förskoleklassen, så det är inget konstigt, men sen skulle de ha upprop och det tog sån tid tills det var min. Jag började ju på P, det var liksom aldrig min tur. Det tog jättelång tid, så då var jag ju tvungen att hitta på något liksom. Ja, okej.
Okay. Och då kan det bli tillsägelser. Nej, men det här är ju intressant, va? Ja, det blir ju det. Och då är det lite intressant det där med hur man gör det, va? Det är ju en pedagogisk fråga också. Hur, om man nu ska ha uppropet av 26-åringar, hur ska det gå till för att det ska liksom vara tillräckligt intressant? Och det kan ju vara att man gör någon namnlek eller man gör någonting annat. Så det finns ju många sätt att göra det på. Och det är klart, första gången man ses. Så. Men ja, det där är ju, det är ju en pedagogisk fråga. Som absolut. Verkligen, så att, ja. Som också kopplat till, som också kopplat till struktur, tänker jag. Precis. Alltså, för det är en strukturfråga, va? Det är en typ av struktur kopplad då till att nu ska vi ta reda på vilka som är här och vad alla heter. Men man kan göra det på så många sätt. Mm. Och då tänker jag, så där är det ju vardagen när vi skapar våra egna rutiner. Att vi kan göra rutiner på väldigt, väldigt många olika sätt. Och det kan vara helt fine. Men det är ett syfte som ska uppnås, och det handlar ju om att skapa tydlighet någonstans.
Ja, man förväntas liksom att man ska vara den här superpedagogen också som förälder, att man säger, ja, eller hur? Vi kommer det här och snart ska vi göra det här, så att nu, ja. Jag tänkte att vi skulle ta upp en sak till, för jag tror att, och det är just de här, när förväntningarna också är så himla himla höga från oss som föräldrar, till exempel när vi ska åka iväg och göra någonting, när vi ska iväg på en resa, eller när vi har liksom lediga tider, eller det kalas, eller fest, eller något sånt där. Jag tänker att det är säkert många av oss föräldrar som har längtat nu i ett par år på att faktiskt åka iväg på de här resorna. Nu är det snart lov, och då kanske det är många av oss som har bokat in saker, och det är ytterligare tillfälle ju där vi förväntar oss då, för att då kanske vi kanske har köpt något dyrt, någon dyr resa som vi ska iväg på, att nu ska vi bara vara lyckliga. Och nu ska barnen bara tindra med ögonen och så vidare. Vad kan hända i sådana situationer?
Ja, allt.
Bra.
Nej, men liksom. Ja, nej, men alltså en stor fråga där är ju, jag tänker att man kommer tillbaka till den här stora frågan om förväntningar, alltså vad är det vi har för idé om det här? Och jag tror att man behöver sätta sig med sina barn inför en sån här resa och säga så här, alltså bara rakt upp och ner, fundera över vad tänker du om den här resan, vad vill du ska hända, vad tycker du känns viktigt, alltså någon slags att kolla av förväntan från varje enskild part. Ni fem i er familj, fem stycken idéer kring den här framtida resan. Vad ska hända? Liksom, vad är viktigt? Vad känns viktigt för mig under den här resan? Vad känns viktigt för den yngsta, för nästa, för den tredje? Vad känns viktigt för mig som förälder här, för den andra föräldern? Och vad är det jag är jättesugn på? Och kanske är det så att man kan bestämma sig för att okej, den här grejen vill treåringen göra, men 15-åringen eller 12-åringen eller 9-åringen vill göra någonting annat. Och då kanske det är så att man kan uppfylla olika saker för de olika barnen, men kanske inte att alla kan vara med på allting. Och är man en familj kanske man också kan dela upp sig ibland, även om man har en idé om att man ska göra saker tillsammans hela tiden. Så att det här att kolla av det här, kalibrera liksom förväntningarna lite, det tror jag är en jätteviktig fråga. Och det tror jag vi gör alldeles, alldeles för sällan.
Oh ja, jag tänker bara man ska, ofta börjar vi föräldrar planera ganska långt innan dessutom, så att vi är ganska,
vi har
en
massa
snabba på
planer.
Ja, och sälja in det här till barnen, tänker jag.
Ja.
Och när vi gör det, för vi vill ju att de ska bli så glada ju, att nu ska vi åka iväg på det här, om 3 månader, så ska vi åka iväg till mormor liksom, och tänk vad kul det blir när vi åker dit, och då ska vi ju ha det så härligt, och kommer du ihåg sist vi var där och allt, alltså vi bygger upp det här, eller nu jag gör det.
Ja, nej, men det är många för eller
då, glömmer då att säga att ja, men just det, det innebär också att du ska sitta i bil 30 mil innan vi kommer dit. Det är oftast en lång resa, liksom, en lång väntan på någonting.
Precis.
Det ligger in, det är inte heller nu vi åker, utan det är ju faktiskt om 3 månader. Alltså, det är väldigt obegreppbart också för ett barn, kan jag tänka mig, att greppa.
Ja, vi bygger upp en förväntan om någonting som ska hända, som också faktiskt är jättebra. Och sen när det väl närmar sig så kommer kanske också barnen på att nej, ingen lust att åka bil, det är tråkigt. Mm. Och då gäller det ju också att vi jobbar lite med bilresan. Vad ska vi göra där? Var ska vi stanna? Hur länge åker vi innan vi tar paus? Mm. Vad ska respektive barn göra för någonting? Alltså, och så. Så att många löser det ju med att de slänger in iPads eller telefoner eller något liknande till barnen, och så håller de sig lite lugna. Men det är också det att jag tänker att det finns möjlighet att göra saker och ting. Spel och lekar och läsa eller lyssna på saker och ting och sånt där. Och om det liksom går i relation till barnens åldrar och så vidare. Men det där är ju en jätteutmaning. Och vissa barn har ju enormt stort behov av förberedelse där ju.
Mm.
Så då behöver man verkligen tänka till. För vissa barn kan det till och med handla om att det finns en poäng att man tar bild på det man ska till. Kanske inte mormors, om man har varit där förut. Eller att man kanske till och med kikar på Google Street View, hur man tar sig till en viss plats. Nytt badhus har öppnat, liksom, vad roligt. Då kanske vi liksom, och det är ju också en form av tydlighet i det. Vart ska vi, hur ser det ut där, var går man in någonstans, alltså alla de där frågorna.
Ja, så otroligt mycket bra tips. Och jag tänker nu bara när det är lov, bara en sån sak att inte deras vanliga rutiner under en vecka, de bara liksom försvinner ju. Så jag tänker också att jag noterar själv att jag kanske också ska passa på att berätta om vad ska vi ha för rutiner nu då, den här veckan. Innan
ja, men precis. För då blir det någonting annat liksom. Ja,
ja. Jag lär mig så mycket. David, det är alldeles strax hög tid för oss att sluta. Jag tänkte bara att vi skulle också beröra bara när man väl står där då, i en situation som förälder och bara känner att nu klarar inte jag det här längre. Liksom. Jag blir arg, jag blir ledsen, besviken, kanske orolig beroende på vad det är för situation. Liksom. Man känner att känslorna tar över och jag liksom klarar inte av att hantera dem egentligen. Liksom. Inte så att jag ska slå barnet, men du förstår, innan jag höjer rösten och innan jag blir så där
tålamodsburken rinner över.
Ja, det var ett bra ord. Hur tänker man? Hur gör man? Under och efter?
Ja, precis. Alltså, det är ju en del i det där som handlar om att hantera situationen. Det vill säga, hur ska jag kunna klara av att inte liksom dra iväg i någonting som blir svårt? Och ibland så kan det vara så att man behöver liksom ta ett steg tillbaka se om man liksom kan komma ifrån situationen lite, så att man, om man är i väldigt, väldigt stark stress eller affekt, så man får lite distans till det. Det är ju dock svårt om man har liksom, man kan inte lämna en ettåring liksom, så att det beror ju på vad det är för typ av omständigheter, men så att hanteringsbiten är en sak, och särskilt om man är kanske två vuxna, så kanske man kan hjälpas åt också, och då kan det finnas en poäng att man har pratat ihop sig innan, om jag hamnar i den här situationen då skulle jag vilja att du gör så här, så att man liksom kan hjälpa varandra lite. Eller om man har äldre barn så kanske man kan vara tydlig med att säga att nu behöver mamma eller pappa göra ditt och datten, sen så försöka få lite distans, men så det är svårt. Men sen har vi ju hela det här med att utvärdera det som hände. Vad var det som ledde till att det blev som det blev? Har jag för höga förväntningar på hur den här situationen ska vara? Men sen kan det ju också vara så att för vissa behöver man ju träffa någon och prata professionellt. Eller med någon vän eller väninna eller någon liksom, som man känner förtroende för. Att man liksom kan berätta lite om det som var. Men ibland så kan man ju verkligen behöva jobba mer systematiskt. Jag träffar ju en del familjer där det liksom är svåra situationer som händer i vardagen. Där man behöver verkligen tänka till. Man har barn som funkar på olika sätt. Och det kan vara barn ibland med funktionsnedsättningar, med eller utan diagnos. Alltså, där det är många olika stjärnfamiljer hit och dit. Och så där. Alltså att få ihop alla de här olika delarna, det är ju väldigt, väldigt komplext. Och ibland så kan man ju behöva ta hjälp utav inom vården eller utav privat eller andra, men så att här är det ju, det är svårt att hitta enkla lösningar på svåra problem. Så är det ju bara rakt upp och ner. Så men sen är det ju, det finns ju, alltså som den här boken då är ju bara en i raden utav en mängd olika böcker som handlar om det här med hur får man till det. Hur får man liksom vardagslivet att funka. Men återigen så är det ju så att alla sådana här tips och råd, de funkar ju bara så länge det finns möjlighet. Alltså det är inte alltid att det är möjligt att få dem att funka, därför att det beror på omständigheterna. Är man helt slutkörd liksom och inte har någon energi och är jättestressad och sover dåligt och så vidare som förälder, ja, men då är det ju liksom inte bara så här bit ihop och gör så här liksom, för det är ju inte det som kommer att lösa det hela.
Nej.
Så är det ju. Nej. Också. Så det beror på omständigheterna.
Ja, men det är svårt. Jag har hittat min grej, tror jag, i alla fall med min fyraåring. Snart fyraåring, ska jag säga. Hon är ganska högkänslig. Hon känner in väldigt mycket i ett rum och framförallt personer då, väldigt mycket. Så att, och jag har alltid så dåligt samvete för henne när jag har, liksom, ja men du vet, i efterhand, när man är så klok, vad man skulle ha gjort och sådär. Och jag har identifierat att hon har liksom fyra olika gråt som hon har. Dels så har hon sitt liksom normala gråt som hon alltid har haft, liksom, hur det låter. Sen har hon sitt ont gråt, alltså det låter något annat,
man har slagit sig.
Ja, men du vet, då kommer det liksom en annan typ av gråt. Nu har hon också utvecklat någon form av fake-gråt. Den kan jag också identifiera fortfarande. Men sen har jag noterat att hon har ytterligare ett gråt, och det är det här gråten av lättnad, tror jag. Jag vet inte hur jag ska beskriva den riktigt, men det är när vi har bråkat, eller när hon vet med sig att hon har varit dum, eller när hon är riktigt, riktigt arg. Men när det lägger sig, då är det som att hela hennes, alltså det bara rinner av henne, och det är antingen när hon själv känner att nu har jag gjort fel, men ibland när inte det kommer, så kan jag komma till henne och så kramar jag om henne och så säger förlåt, och då kommer den också liksom. Så att, och det är en helt annan grej, och det kände, vi hade en sån grej i morse bara, och sen så kände, och sen när jag cyklade iväg med henne till förskolan, skulle precis lämna henne, så innan jag gick in så noterade jag det, nu har inte det där kommit, så det kanske bara var så att det var jag som gjorde ett övertramp här nu, så att då sa jag till henne förlåt för att jag höjde rösten, jag var väldigt trött i morse, jag var väldigt stressad, bara förlåt, liksom. Och då kom den. Den där lättnad gråten igen. Och sen så bara vinkade hon och så var hon glad igen. Liksom. Och det är ändå ganska fint, tänker jag. Alltså, det är okej, jag är också människa.
Liksom. Jo, nej, men precis. Och jag tänker att det som ju är viktigt där är ju att du också tydliggör att på något sätt att vad tokigt det blev, men nu är det annorlunda, nu är det nytt läge, nu är det bättre. Och det blir som en lättnad kanske för henne och så. Men det finns också någonting som du beskrev som lät som att det var nästan ihop där lite, men det är det här att barn i den här åldern får ju en helt annan förståelse för sin egen del i situationer och utvecklar det här med skuld och skam på ett helt annat sätt, liksom kopplat till olika situationer. Så att hon kan liksom är mer medveten om sig själv och kan liksom börja gråta över sitt eget beteende, liksom insikter på något sätt.
Ja, men verkligen.
Så det är väldigt intressant liksom det här med hur olika det är.
Ja, och som ni också skriver så bra i boken i början där, ja men barnen vill ju oftast göra rätt. De vill ju väl och de vill ju att vi ska vara glada. Sen så är det ju upp till oss föräldrar, tänker jag, att ge dem förutsättningarna för att lyckas också. Att inte bara ställa för höga krav.
Precis. Nej, det är ju det. Va? Och det är ju lättare sagt än gjort, kan man lugnt säga. Det är en spännande process.
Ja, verkligen. David, vill du avsluta med någon sån här liten fin sammanfattning över så får du vardagen att funka. Här är de tre tipsen. som du kan börja.
Det hade jag ju inte riktigt förberett.
Nej då.
Apropå tydliggörande pedagogik. Ja, nej, men jag tror att det finns några saker som är jätteviktiga. Det ena är det här att det är väldigt betydelsefullt att vara självreflekterande förstås i de här sammanhangen. Och fundera över hur blev det här och så. Och då tror jag att det är jättebra att använda sig av de här frågorna. Mm. Hade barnet svar på de här frågorna? Därför att... ibland så ställer vi helt enkelt för höga krav därför det finns en idé om att barnet bara ska liksom greppa situationen och fatta vad som gäller utan att vi faktiskt egentligen har klargjort det tillräckligt mycket. Så det där tror jag är en sån där viktig grej som vi behöver tänka på. Sen tror jag att det är viktigt
vi om, ska... Och då pratade vi om frågorna, varför...
Ja, de här 7 frågorna, varför, när, vi har, hur och så vidare. Mm. Ja, precis. Mm. Sen tror jag att det är jätteviktigt att man inte tar för stort grepp om saker och ting. Alltså att man tar ett steg i taget. Och vi har ju ganska mycket olika typer av strategier som vi pratar om. Vi har både kommunikationsstrategier med det här med ritprat och sociala berättelser och allt möjligt, men vi har också scheman och bilder och olika hjälpmedel och sånt där. Och när man ska börja använda sig av något typ av, säg att man tänker sig att man ska börja tydliggöra tid lite mer, så att man kanske sätter någon klocka eller man kanske gör någonting. Jag tänker så här, pröva er fram och se vad som händer. Dra med barnet och fråga barnet hur det blev för honom eller henne. Hur kändes det här? Hur blev det? För var det bra eller var det inte bra? Vad var bra? Vad var mindre bra? Och så vidare. Så att man drar med sig barnet i det. Det tror jag är en jätteviktig fråga också. Mm. Delaktighet.
Toppen. David, er familj får, er familj, er bok får familjen att funka. Har hjälpt mig för att skapa en bättre familj, i alla fall en bättre familj nu. En bättre vardag i min familj, och det tackar jag så mycket för.
Ja, men jättekul, och kul att få vara med här också. Så stort tack för att jag fick det. When I was young, it seemed that life was so wonderful.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.